Jag heter Lars Öberg, medlem här i kyrkan för er som inte känner mig. Och idag har vi kommit fram till berättelsen om Emmausvandrarna. Tänkte vi skulle fundera lite kring vad de kan lära oss om omvändelse. Emmausvandrarna var två besvikna lärjungar som var på väg hem efter att Jesus hade avrättats under påsken. Och vi firade ju påsk förra veckan till minne av Jesu död och uppståndelse. Men judarna firade sin påskhögtid till minne av hur Gud hade räddat dem från slaveriet i Egypten. Så folket samlades i Jerusalem för att delta i olika offerfester. Men firandet i år var inte som andra år. Mannen som många trodde var Messias, befriaren, som profeterna hade talat om. Han hade blivit åtalad av prästerna och korsfäst av romarna. Det måste ha kommit som en fruktansvärd chock för Jesu lärjungar. Vissa av dem trodde nog att han skulle köra ut fienden en gång för alla. Men deras hopp dog tillsammans med Jesus. Och vi kommer in i handlingen när Kleopas och hans vän är på väg tillbaka till sin hemby Emmaus, som ligger nere på slätten ungefär en mil utanför Jerusalem, står det. Och på morgonen så har några kvinnor påstått att Jesu kropp inte ligger kvar i graven. Och att änglar har berättat för dem att Jesus lever. Men Kleopas, hans vän, verkar inte tro på ryktena. De är förvirrade och sorgsna. Kanske hade de hoppats att Jesus skulle befria Israel. Men istället blev han ju förnedrad och dödad. Så de bestämmer sig för att lämna Jerusalem och gå hem. De behövde kanske upp och jobba nästa dag. Vardagens bestyr väntade. Tiden med Jesus hade bara varit en flyktig dröm. Och det första vi kan lägga märke till i den här berättelsen är vilken riktning de går i. De är på väg bort från Jerusalem, staden där Herrens tempel låg. Judarna såg ju templet som Guds hus. Platsen liksom där himmel och jord möttes. Och i deras ögon var ju templet världens centrum. Liksom hela kosmoscentrum. Skaparen av allting som har funnits och finns och kommer att finnas hade sin boning där. Och ungefär 500 år innan den här dagen så berättas det om hur judarna släpptes fria från Babylon. Gud ingav kungen en tanke att han skulle släppa judarna och be dem att dra upp till Jerusalem för att bygga upp templet som babylonierna hade förstört. Och samma hebreiska uttryck används än idag av judar som återvänder till Israel. De kallar det för att göra alia, att dra upp till Jerusalem. Och det är inte alltid bara en fysisk resa. För många judar har Aliyah även haft en andlig dimension. Då de återigen samlas i Guds stad. Liksom i centrum. Efter att ha levt i exil. Men de båda Emmausvandrarna, de är på väg i motsatt riktning. De gör en motsatt Aliyah. De beger sig ner från den heliga staden. man kan säga, mot det jordiska och världsliga livet. De är på väg bort från centrum. Och alla förhoppningar som de hade om befrielse och räddning. De hade ju följt med upp till Jerusalem innan påsken och satt allt sitt hopp till Jesus. Men sen gör han inte ens motstånd när romarna griper honom och dömer honom till döden. Spikar upp honom på ett kors. Luften måste ju ha gått ur dem totalt. Och mitt i deras besvikelse så slår plötsligt en främling följa med dem. Och han frågar dem varför de är så ledsna. Men när de berättar vad som har hänt i Jerusalem de här dagarna så verkar han först ganska oförstående. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeten har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Vissa tycker kanske att Jesus låter hård. Men jag gillar faktiskt hur han uttrycker sig. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro? Jesus kommer även till oss trögfattade. Han söker upp de här modfällda lärjungarna. Som bara lämnat allt sammans och är på väg hem. Men han gör det inte för att skälla ut dem. Utan för att förklara för dem vad som står om honom i skrifterna. Och de beskriver det senare som att deras hjärtan brann när han talade till dem. Det är ju många som har undrat vad som sades där på vägen till Emmaus genom tiderna. Samtalet återges inte i texten. Och kanske finns det ett syfte med det. Det tror i alla fall jag. Jag tänker att den här förundran över Jesus. Vem Jesus är och vad han vill med våra liv. Ett naturligt inslag i vår tro. Vi får liksom också bli Emmausvandrare. Och lära känna honom på vägen. Men låt oss återgå till berättelsen. Det är alltså när Kleopas och hans vän är på väg bort från Jerusalem och har gett upp hoppet som Jesus slår följa med dem. De inser inte vem man är. Nej, vi borde inte vara alltför hårda mot dem. Det står att deras ögon var förblindade. Vad det nu betyder. Men de hade tydligen öron att höra med. För de blev helt hänförda av det här främlingen sa. Så vad gör de? Jo, de bjuder in Jesus i sitt hem. De håller kvar honom. Och säger: stanna hos oss. Det börjar bli mörkt. Och dagen är snart slut. Lärjungarnas hem får stå som en symbol för våra hjärtan. För vad är hemmet om inte vårt fysiska centrum? Hemmet är ju den mittpunkt som vi utgår ifrån varje morgon. Som vi återvänder till när mörkret faller och dagen är slut. Och det är när mörkret faller över våra liv som vi lätt blir modlösa. Tappa hoppet. Men då kan vi göra som Kleopas och hans vän här. Gripa tag i Jesus och säga: stanna hos mig. Det står inte varför de höll kvar Jesus. Men kanske de kunde förnimma ett ljus Som ett ljus som lyste upp deras mörker. Jag tror att vi alla någon gång i livet drabbas av det där mörkret. Vi kan inte se vägen framåt. Det var svårt att urskilja vad som är sant. För att kunna göra det krävs ljus. Och främlingen som lärjungarna bjöd in, det var ju i själva verket världens ljus. Ljuset självt. Jesus kallar ju sig själv för världens ljus. Och efter att de har bjudit in Jesus i sitt hem så fortsätter historien så här. När han sen låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon. De kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Det som händer här är ju rätt märkligt. För det första så är det Jesus som bryter brödet och ger åt lärjungarna. Normalt är det ju värden som bjuder gästen på mat. Men Jesus, han kastar om rollerna. Han gör sig själv till värd och placerar sig själv i centrum. Men han gör inte med våld. Det är lärjungarna som låter honom agera herre i deras hus. Och efter att ha undervisat dem på vägen så blir han nu som en lampa som liksom sprider sitt ljus i deras inre så att deras ögon kan se. De får en glimt av sanningen. Av vem Jesus Kristus är. Och Kristusljuset som vi har här varje gudstjänst. Det är ett praktiskt uttryck på just det här. Ett sätt att bjuda in Jesus. Låta honom liksom stå i centrum. Och lysa upp mörkret i de bönämnen som vi kommer med. Till honom. Och ibland har vi även sjungit en lovsång som handlar om just det här. Jesus, kom av mitt centrum. Var mitt ljus. Var min kraft. Jesus. Men nu sitter kanske några av er och tänker, vadå bjuda in Jesus? Vad menar han med var mitt ljus? Det är fina ord. Men vad innebär egentligen att Jesus är vårt ljus? Jag sitter inte inne med svaren, men jag tänker ungefär så här. Föreställ er att ni sitter i ett enkelt hus. Som Emmausvandrarnas lilla hus. Utan vare sig fönster eller elektrisk belysning. Det är dunkelt där inne. Och kvällen närmar sig. Det börjar bli mörkt. Var ska vi då placera lampan för att lysa upp huset? Jo, i centrum. Mitt i rummet. Gärna högt upp. Då sprider sig ljuset och skingrar mörkret så att vi slipper att snava och istället kan se klart. Och Jesus använde ju själv en liknande bild. I Lukas kapitel 11 så säger han så här. Ingen tänder en lampa och ställer den i en vrå eller under sädesmåttet. Man sätter den på hållaren så att de som kommer in ser ljuset. Kroppens lampa är ögat. Och när ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men när det är fördärvat är det mörkt i din kropp. Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp får ljus och ingen del ligger i mörker, så blir den helt ljus och blir den helt och hållet ljus. Som när en lampa låter sitt ljus falla på dig. Så vi ska alltså hänga lampan högt uppe på hållaren, så att ljuset kan falla över hela vårt liv. För vad händer med ljuset om vi ställer lampan under skäppan? Eller särdesmåttet, som det står i Bibel 2000. Jo, ljuset slocknar ju av syrebrist. Vad hade vi då för nytta av att det tändes? Lampan syftar att lysa så att våra ögon får en glimt av Kristus. Precis som Emmausvandrarna fick. Och det där korta ögonblicket förändrade allt för dem. Jag tror att det blev liksom vändpunkten i deras liv. De var på väg bort. Sen möter de Jesus. Och han öppnar deras ögon med sitt ljus. Och då ser de att han har lyst upp en väg tillbaka till Gud. Åt det där hållet kanske. Men jag tror inte att de förstod där och då vad korset betyder, eller liksom Jesu död och uppståndelses innebörd och sånt. De visste ingenting om det än. Men de visste att Jesus lever. Och de förstod direkt att det är inte Emmaus vi ska vara just nu. Vi måste tillbaka till Jerusalem. Så den här berättelsen beskriver hur en omvändelse ibland kan gå till. För så här fortsätter historien. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där han fann de 11 och alla de andra församlade. Och dessa sa: Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättar de då vad som hade hänt dem på vägen. Och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Kleopas, hans vän, var alltså på väg bort från händelsernas centrum. Men efter att de mött Jesus vänder de nu tillbaka. De vänder om. De omvände sig. Man följer en av Jesus allra första uppmaningar. Att vi ska omvända oss och tro. Förut har jag ofta tänkt att omvändelse främst betyder att sluta upp med specifika synder. Och det är självklart en viktig del av omvändelsen. Men alla synder är ju inte aktiva handlingar. I vår förra predikoserie, om ni kommer ihåg, så berättade Samuel om tempelbygget i Jerusalem. Alltså efter att judarna har kommit tillbaka från Babylon. Det stod stilla i 15 år. Medan folket byggde på sina egna panelprydda hus. Det är ett exempel på vad man med ett fint ord kan kalla för underlåtenhetssynder. Det betyder att vi är så upptagna med våra egna liv att vi inte ser människorna omkring oss och glömmer bort att sätta Kristus i centrum. Vi kan alltså vara på väg bort från Gud genom att helt enkelt vara vända åt fel håll. I syndabekännelsen, som vi brukar läsa, så säger vi att vi har en del av bortvändhet, världens bortvändhet från Gud. Jag tror att det handlar lite om det här. Kleopas, hans vän, återgår till sina sysslor trots att kvinnorna har sagt att Jesus har uppstått. Fast nu vill jag inte att ni missförstår. Det är inte vardagens bestyr eller de panelprydda husen i sig som är något problem. Emmausvandrarna återgick säkert till sina arbeten och sina plikter så småningom. Och det är med rätta, självklart. Att försörja sin familj, att göra fint hemma, det är någonting gott. Ofta är vi kallade att tjäna Gud just där vi är. I de liv vi lever liksom just nu. Men när vi sätter våra egna hus före Guds hus, då tror jag att Gud kallar oss till omvändelsen. Men en sak som jag tycker är fascinerande är att Gud vill göra oss till sitt hus. Han vill bo i oss. I Gamla testamentet så var det ju templet i Jerusalem som var Guds hus. Och folket, de återföll gång på gång till avgudadyrkan. De släpade ju in en massa avgudar, andra gudomar och sånt in i templet och tillbad dem istället. Men även idag så riskerar vi att begå samma misstag som israeliterna. För om vi är Guds hus och vi gör oss själva till husets herre, innebär inte det i så fall att vi gör oss själva till gudar? Är ni med? Det är liksom ormens frestelse i ny tappning. Ni kommer visst inte att dö. Ni kommer att bli som gudar, sa ormen till Eva. När Adam och Eva lyssnade till ormen åt av frukten, står att deras ögon öppnades. Men det de såg var att de var nakna. Och de ville genast dölja sin nakenhet. Och vi har kvar än idag samma blick som dem. När vi försöker dölja våra misstag och vår synd. Men när Jesus öppnade Emmausvandrarnas ögon, då hände något helt annat. Det som hände var att de kände igen honom. Jesus blev synlig för dem. Så istället för att lyssna på ormen ska vi lyssna på Jesus såklart. Och han säger att vi ska vända tillbaka till honom. Okej, där har vi den där omvändelsen igen. Om jag ska vara helt ärlig så kan det ta emot ibland. Det är liksom något inom mig som stretar emot. Det är inte alltid som jag hänger lampan uppe, högt upp på hållaren. Jag bjuder gärna in Jesus i mitt hus. Men sen gör man jag ibland lampan under skäppan. Jag tror att vi svenskar vet hur frestande det kan vara med lite mysbelysning ibland. Jag tror att vi många gånger är lite för rädda för att hänga Kristi lampa högt upp så att alla kan se den. Vi får kanske för oss att folk ska bli bländade eller att vi själva ska bli bländade. Men ja, eller så dämpar vi belysningen lite grann för säkerhets skull. Men Jesus talar inte om att blända oss, utan att vi ska låta hans ljus lysa upp mörkret så att vi kan följa honom. Så att vi kan se vägen som Gud vill att vi ska gå. Men omvändelse kan ju vara lättare sagt än gjort. Alla har vi våra svagheter. Och det är självklart viktigt att omvända sig från sånt som man märker leder åt fel håll. Ibland hör man ju talas om folk som omvänt sig och blivit befriade från beroenden och allt möjligt. Det är fantastiskt när det händer. Det är något att tacka Gud för. Men vi vet också att livet inte alltid är så enkelt alla gånger. Vissa kamper kan vara livet ut. Till och med Paulus berättade att han hade en tagg som stack honom. En satans ängel som misshandlade honom. Det är svårt att veta exakt vad han syftade på. Men jag tror att det är fler än jag som har varit med om att man omvänder sig ena stunden. Och så faller man dit igen. Och så omvänder man sig igen. Och så faller man dit igen. Efter ett tag kan det vara lätt att bara ge upp och strunta i allt sammans. Att vända sig bort från Gud. Kom du ihåg berättelsen om Emmausvandrarna? De hade också gett upp hoppet om befrielse. Men mötet med Jesus, det väckte en längtan hos dem att vända tillbaka. Inte ens mörkret kunde hindra dem från att liksom springa tillbaka upp mot Guds stad. Och jag tror att Jesus kallar även oss att återdra upp till Jerusalem. Att göra en kristen alia. Men omvändelse är ingen prestation som Jesus kräver att vi ska klara av på egen hand. Paulus bad Gud 3 gånger att Satans ängel skulle lämna honom i fred. Men Gud svarade bara, min nåd är allt du behöver. Paulus insåg att kraften inte låg i honom själv, utan i Kristus, i nåden, i Guds förlåtelse. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi kommer ihåg. Att förlåtelse och omvändelse sitter liksom ihop. Och det är likadant i våra relationer. Om jag till exempel skulle svika en vän och han förskjuter mig och vill inte ha med mig att göra längre, då spelar det ingen roll om jag lovar mig själv att omvända mig om inte han förlåter mig. Det är först då som vi kan återupprätta relationen. Och vi sviker ju Gud på alla möjliga sätt. Men vår räddning är att hans förlåtelse aldrig tar slut. Så kom ihåg att omvändelse inte är en prestation. Det är Guds förlåtelse som bereder vägen tillbaka till Gud. Men Emmausberättelsen visar också att när vi kommer på avvägar här i livet och går åt fel håll som vi ofta gör, så slår Jesus följe med oss längs vägen. Långt innan vi ens inser att vi behöver omvända oss, så har han hela tiden gått vid vår sida. Precis som han gick vid Emmausvandrarnas sida. De bjöd in Jesus och lät honom ta plats i centrum i sina hjärtan. Och då gav han sig till känna för dem genom att bryta brödet. Och lite senare i gudstjänsten kommer vi att få möjlighet att göra samma sak. När vi tillsammans firar Herrens måltid. Ett perfekt tillfälle att liksom öppna upp dörren och bjuda in Jesus. Och be honom stanna hos oss. Kanske vi till och med ska hålla fast honom. Som Kleopas, hans vän, gjorde. För det är ju Jesus som lyser upp förlåtelsens väg. Som vi alla vandrar på tillsammans. Tillbaka upp mot evighetens Jerusalem. Jag vill avsluta kort med en vers från Uppenbarelseboken som beskriver den här Emmausomvändelsen. Bra, tycker jag. Så här står det i uppmaningen till församlingen i Laodikeia. Visa iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.